då ska vi se. Jag fick frågan för 6-7 veckor sedan av Erik och har skrivit ihop en liten text här om uppmärksamhet. Originellt nog. Jag för ändamålet så läste jag brittiske psykoanalytikern Adam Phillips bok Seeking Attention, och en del av de grejer som jag säger idag har jag hämtat ur den. Men mycket är mer, ja, det är saker som jag liksom, jag har naturligtvis liksom funderat på ljudboken här också, att det är ändå det objektet, och liksom, jag har liksom associerat ganska fritt, tror jag. Så jag har också ett motto från just Adam Phillips som jag tyckte var fint, som är följande: uppmärksamhetssökande beteende är alltid ett kärlekstest och bör behandlas som sådant, det vill säga utan förakt. Vilken sinnesmodalitet föredrar du? Syn eller hörsel eller känsel eller smak eller lukt? Är du en visuell person eller en tonal person eller en kinestetisk person? Minns du i bilder? Minns du var på sidan du läste något? Minns du första gången du lärde dig ett nytt ord? Eller minns du repliker? Är du mycket upptagen av hur din kropp känns? Om du fryser om fötterna? Om det kryper i benen? Öronen susar? Tänker du ofta på hur snabbt någon talar? Tänker du ofta på smärta? Gillar du bokstäver eller emojis? Är du en ordmänniska eller ljudmänniska? Bryr du dig om låttexter eller koncentrerar du dig på melodin? Ser du texten framför dig som i en film? Om du tvingades välja, vad skulle då du vilja vara? Döv och blind? Eller blind och stum? Eller stum och lam? Eller lam och blind? Eller döv och lam? Vi får rapportera efteråt. Uppfattar vi en text på olika sätt? Om vi tar oss an den genom exempelvis braille, skrift för blinda, eller i upplöst form, eller vanliga hederliga bokstäver. Hederliga förresten, det där tror jag inte ett dugg på. Ohederliga bokstäver menar jag förstås. Uppmärksamhet är en av vår tids stora frågor, hävdar jag härmed. All politik, all reklam, all religion, alla psykoterapier, all moral, all förälskelse, all konst, all vetenskap och inte minst all krigspropaganda förespråkar eller innebär eller organiserar en viss typ av uppmärksamhet. På sina olika sätt så vill de säga oss var vi ska titta, vem vi ska lyssna på. De vill säga oss vem vi är, hur vi ska värdera saker och hur vi själva är värderade. Men, värt att nämna, även om människors uppmärksamhet kan exploateras och manipuleras så går den inte att fullt ut kontrollera. Vi vet aldrig riktigt vad en människa gör med det som är givet henne. Vi vet inte vad hon tänker medan vi försöker påverka henne. Tack och lov, föräldrar kan aldrig bestämma vad ett barn ska växa upp till. Är inte uppmärksamhet ett konstigt ord att reflektera kring? Jag menar, vad är det liksom? Det är ett undslippande ord, man får inte fatt på det. Blir man inte nästan galen av att tänka kring uppmärksamhet? Man befinner sig ju ofrånkomligen inuti någonting man vill betrakta på avstånd. Att leta efter uppmärksamheten är ofrånkomligen ett metasökande. Ett sökande efter sökandets väsen. Det är ungefär som den historia som David Foster Wallace drar i This is Water om två unga fiskar som möter en äldre fisk, och den äldre fisken säger: god morgon pojkar, härligt vatten idag. De unga fiskarna nickar, men när de kommit en bit bort säger den ena till den andra: what the hell is water? Hur går det till när vi observerar just en specifik sak men inte den andra? Varför går det ibland att dela sin uppmärksamhet och alternera fokus medan det andra gånger tycks fullkomligt omöjligt? Varför frågar jag så himla mycket? När kommer svaren egentligen? Varför lägger vi märke till just det vi lägger märke till? Hur mycket har det med objekten att göra?
Och hur mycket med vår perception? Det psykologin kallar för kognitivt bias eller kognitivt partiskhet. Alltså att händelser tolkas utifrån individens förutfattade verklighet. Det gäller inte bara grupper eller individer utan egentligen också varje enskilt sinnestillstånd. Den hungrige ser exempelvis på världen på ett väldigt annorlunda sätt än den som är mätt. Förmodligen gäller det inte endast sinnestillstånden, alltså om vi är sura, lyckliga, trötta, skräckslagna, utan också själva sinnesmodaliteterna. Låt oss betrakta ljudboken exempelvis. Nog är sättet att läsa med öronen annorlunda än det gamla bokstavstragglandet. Men hur mycket har med själva hörseln att göra och hur mycket har med multitaskandet? Alltså vår möjlighet att göra flera saker, diska exempelvis, eller cykla till jobbet samtidigt som man lyssnar. En sak som skiljer öga från öra är att ögonen går att sluta. Öronen är fast i ett kronologiskt flöde. Öronen tillhör det diakrona fältet. Ögonläsningen, åtminstone den tränade ögonläsningen, är väsentligen synkron och innefattas av rapsodins möjligheter. Alltså samtidigheten, det synkrona, och det löst sammansatta, det rapsodiska. Vi kan kolla på ett uppslag eller en sida bara för att få överblick. Vi kan läsa en rad, blunda lite, läsa om ett ord, hoppa ner några rader, bestämma oss för att läsa sista sidan, kolla hur långt det är till nästa kapitel. Vi kan påminna oss om vad det där ordet som vi nyss läste stod förra gången och så vidare. När Svenska Dagbladets recensent skriver om en feel-good-roman endast utgiven som ljudbok och inläst av författaren själv, en känd tv-profil, så låter det så här. Jag nämner nu inte författarens namn utan säger författaren, och verkets titel benämner jag med boken, men jag citerar. Det är en egen diskussion, värd sin plats, men de 8 timmarna i sällskap med författaren får mig att inse varför ljudboken är ett format jag har svårt att bli sams med. Den tar ifrån mig min agens. Det är inte bara de praktiska grejerna, som att det blir bökigt att bläddra tillbaka eller att det tar så väldigt mycket längre tid att lyssna än att läsa själv, det handlar om. Det stora bekymret är att jag som läsare inte längre är medskapande i verket. Istället är jag helt utelämnad åt författarens intonation, frasering och betoning. Och det ska gudarna veta, att jag tycker att hen ofta betonar helt fel saker. Inläsningen är en första tolkning av texten och det gör att läsaren, lyssnaren, berövas den omedelbara intimiteten. Man blir ofrånkomligen en mer passiv mottagare. Boken blir därför en rätt nyttig övning i kapitulation. Slutcitat. Allt det där var ett citat alltså från svenskan.